Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Med snabba steg går han fram till porten, men finner till sin missräkning att den är låst, och han gör en grimas medan han börjar fundera över nästa steg när ljuset tänds in i trapphuset. Med ansiktet pressat mot glaset ser han svärmoderns välbekanta figur komma emot sig. Hon rycker till när hon ser siluetten genom fönstret, men känner uppenbarligen igen sin före detta älskare och svärson och släpper in honom. Om de händelser som sedan följer finns bara en version, Olles. Enligt honom är Anna både hånfull och aggressiv. Hon spottar honom i ansiktet och Olle Hjelm ser rött. Varje tid har sina brott, och varje brott har sin tid. På samma sätt har varje stad sina egenheter, som även avspeglats i dess kriminella historia, även om brottslighet kan sägas vara universell. Den här podcasten kommer till mångt och mycket att handla om händelser som utspelade sig i Stockholm under 1950- och 60-talen. En tid som på många sätt var olik vår egen, men på andra nästan helt identisk. Det gamla Stockholm var på väg bort. Rivningshysterin skulle för alltid plåna ut de en gång gemytliga kvarteren, som sedan de avsiktligt lämnats att förfalla skapat en misär det idag är svårt att föreställa sig mitt i centrum av Skandinaviens största stad. Samtidigt är människor väldigt lika. Vi är alla tillverkade av samma material. Vi som lever nu och de som levde då. Och det är ungefär samma saker som får oss att reagera. Som gör oss glada, ledsna, upprörda eller arga. Får oss att vilja kramas eller döda. Om dina äldre arbetskamrater, föräldrar eller mor- eller farföräldrar försöker intala dig att när de var unga, då var våld på gatorna eller i hemmen okända begrepp. Eller att människor då var ärliga eller världen oskuldsfull. Tror de inte. Jag som är författare heter Petter Inedal. Producent är Emil Drugge. Det här är podcasten Glömda mord. Alla avsnitt finns på Podplay. Expressens kriminalreporter Maffe Sundqvist studerar den kortväxte mannen på andra sidan skrivbordet med falnande intresse. Noterar hans mörkt blonda hår, den bruna skinnjackan, tatueringen på handen. Den föreställer två händer som griper varandra och bilden rör sig när besökarens nävar ideligen öppnas och stängs. Gester som ackompanjerar hans trist självömkande berättelse om svekfulla kvinnor och olycklig kärlek. På nytt undrar Maffe Sundqvist varför han överhuvudtaget släppt in besökaren på redaktionen. Men precis som förra gången är det någonting hos den främmande. någonting obestämbart och svårt att sätta fingret på som gör att han lyssnar till svadan trots att han egentligen har betydligt bättre saker att ta sig för. Besökaren avbryter sig mitt i en mening som gått Maffe helt förbi och stoppar handen i fickan. En 16 cm lång morakniv med bladet omlindat av tidningspapper hamnar på skrivbordet. Här är verktyget, förklarar mannen och fortsätter. Du får den som ett minne. Maffe Sundqvist rätar på sig i stolen och betraktar det hotfulla föremålet. Och vid den främmandes nästa ord börjar rädslan komma krypande. Det är jag som är mördaren. Det har bara inträffat en gång tidigare, och det var i Skåne för bortåt 25 år sedan, att en efterspanad mördare kommit in på en tidningsredaktion och bekänt sin skuld. Och Maffe, vars dopnamn egentligen är Manfred, sneglar bort mot telefonen. Han försöker desperat fundera ut hur han ska larma polisen utan att mannen på andra sidan skrivbordet anar oråd. Och för att få mer betänketid frågar han om han kan få skicka efter en fotograf för att föreviga det celebra besöket. Den främmande nickar bifall och återigen tvekar Maffe. Den här gången med telefonluren i hand, men inser att det skulle vara uppenbart att han inte ringde ett internsamtal om numret han slog innehöll fler siffror än 2 eller 3 stycken. Och trots att frestelsen är stor skjuter han tanken på polis åt sidan och kallar till sig en av tidningens fotografer. För säkerhets skull ber han honom även att ta med en stenograf, och med förstärkning av dessa två stiger Maffes aktier. Med förstulna gester och meningar fulla av halvkvädna visor gör han sitt bästa för att få fotografen att förstå situationens allvar. Och när den lämnar rummet efter att ha tagit sina bilder sitter reporten, trots stenografens sällskap, som på nålar. Morakniven är kvar på bordet och mördaren på sin stol några decimeter därifrån. Det känns som en evighet innan polisen till sist anländer. Och den främmande, som berättat att han heter Olle Hjelm, sjunker ihop i stolen, liksom hade luften gått ur honom vid åsynen av konstaplarna. Han låter sig lelöst föras ut till den väntande polisbilen, och Maffe drar en suck av lättnad. Klockan är 16:30 på eftermiddagen, fredagen den 29 januari 1954, och kriminalreporten, som inser att han tillbringat över en timme ensam tillsammans med en jagad mördare, vet att han sitter på ett scoop. Olle Hjelm är, när han grips inne på Expressens redaktion på Klara Södra kyrkogata i Stockholm, 53 år gammal. Han är född ett par dagar efter midsommar, sekelskiftesåret 1900, i jämtländska Revsund, några mil söder om Östersund, där pappan varit järnvägsarbetare. Vid 15 års ålder tar Olle jobb vid Hälsinge regementets musikkår, kanske under inflytande av världshändelserna. Krig rasar ut i Europa. Den 18 juli samma år bryter det blodiga andra slaget vid Isonzo ut när den italienska generalen Cadorna beordrar anfall mot de österrikisk-ungerska ställningarna. Ett slag som skulle kosta över 90 000 människor livet. I belgiska Loos drabbar engelska och tyska trupper samman några veckor därpå. Resultatet är taktiskt sett 0, men mer än 85 000 döda blir kvar på slagfältet. Dödssiffror som ändå är ytterst blygsamma jämfört med vad som komma skall. Olle Hjelm, vars förnamn i folkbokföringen stavas Olof Valdemar, stannar under hela kriget i armén och även efter krigsslutet 1918 tills han 1923 tar avsked med korporalsgrad. Efter 3 år till sjöss som eldare, det smutsigaste och farligaste jobbet på ett ångfartyg, går han i land och kommer samma år för första gången i klammeri med lagen. Straffet: 2 månaders fängelse. Brottet: bedrägeri. Efter en serie inbrott i januari och februari 1931 är det åter dags att krypa in, och den här gången dröjer det 1 år och 6 månader innan han kan lämna Långholmens centralfängelse som en någorlunda fri man. På kärleksfronten går det däremot bättre. Kanske till och med lite för bra. Han får en son 1927 med vars mamma han gifte sig 1933, men redan 3 år därpå är äktenskapet slut. Ett faktum som möjligen kan ha att göra med Olles omvittnade och ofta återkommande vredesutbrott. Mat, porslin, möbler och annan inredning hamnar allt som oftast nere på gården, utkastade genom fönstret. Och även sonen får sin beskärda del av den aggressiva uppmärksamheten. 1939 gifter sig Olle igen. Och också detta äktenskap skulle sluta i skilsmässa 6 år senare. Då Olle upprepade gånger varit otrogen. Enligt Olle själv var det kärlek. Och kanske var det verkligen så som fått honom att 1949 gifta sig med Margit. Den kvinna som varit orsak till hans andra skilsmässa. Även hon är gift när de träffas. En sak som dock raskt ändras av samma uppenbara anledning. Olle Hjelm flyttar redan innan giftermålet hem till sin blivande hustru. Hon bor vid den här tiden tillsammans med sin mamma, Anna Fransson, och 6-åriga dotter i ett hus i Lugnet. Ett litet och ensligt bostadsområde med äldre trähus in till Värmdövägen och embryot till det senare så illa beryktade industriområdet. Märkliga scener måste ha utspelats till Lugnet de där första åren. Olle Hjelm har, uppenbarligen med själ, beskrivits som en kvinnokar och inleder nu bakom ryggen på flickvännen ett förhållande även med hennes mamma. Åldersskillnaden mellan Anna och Olle är bara 6 år, att jämföra med de 17 år som skiljer honom från Margit, då det är långt ifrån otänkbart att han haft betydligt mer gemensamt med sin blivande svärmor. Men hur de lyckas dölja relationen under flera år är och förblir en gåta. Den tar inte slut förrän hela familjen, inklusive styvdotter och svärmor, flyttar ut till Kallhäll året innan Olle och Margit gifter sig. Hur Olle sköter sig på jobbet i Kallhäll, familjens lägenhet i en tjänstelägenhet tillhörig Olles arbetsgivare Bolindeverken, det kan man spekulera i. Och det kortvariga äventyret slutar med att han får sparken. Huvudstadens alltid lika eländiga bostadssituation till trots har de tur och får tag i en helt nybyggd trea, 2 trappor upp på Hauptvägen 92 i Hökarängen. Även denna gång följer såväl styvdotter som svärmor med, och den senare går i familjen så gott som alltid under smeknamnet mormor. Att det förekommit slitningar kan man ana, men trots friktionen mellan huvudpersonerna i det bizarra triangeldramat, varav en ännu så länge svävar i lycklig ovisshet om det verkliga förhållandet mellan hennes make och mamma, måste det dock ha varit lugnt och trevligt jämfört med vad som komma skulle. Sommaren 1953 slår bomben ner när Olle Hjelm grips av polis för otukt med barn. Offren är hans egen numera 14-åriga styvdotter och dessutom grannens 8-åriga dotter, varav i varje fall den förstnämnda varit utsatt för styvfaderns övergrepp under hela den tid de bott i Hökarängen. Den 2 oktober 1953 döms Olle Hjelm för otukt med minderårig som ej fyllt 12 år, men strafffri förklaras på psykiska grunder som så kallad 5-5 enligt strafflagens 5 kapitels 5 paragraf. Familjen drar en suck av lättnad när han ett par veckor efter domen överförs från Långholmens fängelse till Sankt Annas sjukhus i Nyköping. Ett av landets äldsta sinnessjukhus som när det läggs ner 1971 varit i drift nästan 200 år. Inte helt förvånande begär Margit Hjelm skilsmässa. Och dagen innan julafton 1953 är hon officiellt, om inte lyckligt, så åtminstone frånskild. Men om hon trott att det varit dags att andas ut efter persen, upptäcker hon snabbt att hon gjort det alldeles för tidigt. Redan samma dag skilsmässan går igenom är Olle ute på sin första permission. Jul- och nyårshelgen tillbringar han hos sin svåger, som är polis, men gör också denne ovetande ett par besök på Hauptvägen 92. Vid ett tillfälle hittar en av grannarna honom i trappuppgången i full färd med att skära sönder en krukväxt. Han strimlar den med en kniv inför ögonen på den troliga något skärrade kvinnan och besvarar inte hennes hälsning med ett ord. På julafton möter Margit Hjelm sin före detta make vid Slussen. Han har lurpassat på henne och förklarar att han aldrig gått med på någon skilsmässa och att de därför fortfarande är gifta. På eftermiddagen annandag jul ringer telefonen hemma hos Margit. Det är Olle igen, och att döma av ljuden i bakgrunden befinner han sig på krogen. Han vill veta vad hon ska göra under kvällen. En upplysning hon har förståeliga skäl mindre hågar att lämna honom, och hon ljuger därför och säger att hon ska ut på lång promenad. I själva verket ska de alla tre, Margit, dottern och Anna, gå på teater, och det efter en glad och lyckad kväll de öppnar porten till Hauptvägen 92 vid 23:30 på natten. I mörkret i trappuppgången väntar Olle, full, påträngande och aggressiv. Och hade inte de höjda rösterna fått en av grannarna att titta ut, är det inte gott att veta hur det hela skulle slutat. Nyårsdagen 1954 är permissionen över. Olle Hjelm tillbaka bakom murarna på Sankt Annas sjukhus. Och både Margit och grannarna på Hauptvägen 92 slappnar av. De beskriver den gångna helgen som en skräckens tid, där ingen vetat om eller vad den labile Olle kunde tänka sitta på. Dryga 2 veckor senare har sjukhusledningen på Sankt Annas sjukhus ett möte. Diskussionsämnet är Olle Hjelm, och han har, så vitt de vet, skött sig exemplariskt under jul- och nyårshelgen. Så när svågen går med på att bli hans övervakare, och vem skulle varit mer lämpad för den uppgiften än en polisman, ja, då är saken klar. Den 16 januari 1954, endast dryga 3 månader efter domen i rådhusrätten, blir han försöksutskriven mot att han lovar att inte göra några försök att kontakta sin exfru eller hennes dotter. Olle Hjelm flyttar in hos sin syster och hennes man i en lägenhet i Vasastan, och nu är det slut med friden för Margit Hjelm. Olle ringer henne dagligen, både hemma och på jobbet. Utan att hon vet det smyger han efter henne när hon går på lunch och efter arbetets slut. Han gömmer sig bakom de parkerade bilarna, och hans känslor när han får se hur hon utanför Dramaten träffar en man hon uppenbarligen stämt möte med, och hur de omfamnar och kysser varandra, kan man utan svårighet tänka sig. Några dagar därpå går Margit med på att träffa Olle. Han vill ha sin del av boet efter skilsmässan och kommer till Hauptvägen 92 tillsammans med en bekant för att hämta de möbler Margit gett honom. Möbler han säljer redan samma dag. Onsdagen den 27 januari vill han träffas igen för att de gemensamt ska makulera ett tidigare gjort testamente. Och Margit följer med till restaurang SHT på Kungsgatan 50. Hon vill av förklarliga skäl helst att de träffas där det är mycket folk. Olle dricker sprit. Och när det är dags att säga adjö talar han om att de ska samma väg, och de gör därför sällskap på spårvagnen. Fram i Hökarängen stiger även Olle av. Och Margit, som vill bli av med exmaken innan hon går hem, promenerar runt, gata upp och gata ner, med sitt efterhängsna sällskap. Till sist fryser hon så mycket att hon ändå beger sig mot hemmet, och då hon utanför porten ska be Olle gå får hon en chock, berättar hon. Han drar upp en pistol ur fickan och nickar uppfordrande mot lägenhetsdörren. Margit står ett par sekunder som förstelnad innan hon lyder den tysta uppmaningen, och rädslan får henne att springa in på toaletten och kräkas. Hon gör det tyst för att inte väcka mamman och dottern som sover i rummet bredvid. Och lika tyst är hon när Olle därefter våldtar henne. Jag skiter i hur allting går, väser han i hennes öra. Olle lever uppenbarligen i en fantasivärld. Han menar att hela pedofilhistorien är lögn, och att Margit ännu älskar honom men inte törs träffa honom för att hennes mamma förbjudit det. Naturligtvis av svartsjuka över att själv ha blivit försmådd. För en bekant berättar han att hans exfru trånar efter honom och att hon har erkänt att det varit svärmodern som fått henne att begära skilsmässa. Jag hatar mormor, avslutar han. För svågen håller han nogsamt tyst om att ha återupptagit kontakten med Margit. En sak som om den blev känd skulle förpassa Olle raka vägen tillbaka till mentalsjukhuset i Nyköping. Istället berättar han en helt uppdiktad historia om hur han fått ett jobb ute i slakthuset och att detta är förklaringen till att han ofta kommer hem så sent. På morgonen, fredagen den 29 januari 1954, går Olle Hjelm upp tidigt. Väckarklockan ringer redan 16:30 och för svågen har han förklarat att han måste upp extra tidigt för jobbets skull. Han dricker sitt morgonkaffe och diskar sedan ordentligt, varefter han tyst går hemifrån för att inte störa de övriga. Han tar 4:ans spårvagn från Odengatan till Ringvägen där han kliver på tunnelbanan till Hökarängen och promenerar sedan i snön genom centrum bort mot Hauptvägen. Framme vid nummer 92, vars port inte leder ut mot gatan utan mot en träddunge på husets baksida, ställer han sig i skydd av de nedhängande grenarna på en gran och väntar. För polisen skulle han senare uppge att han ville träffa Margit på tumman hand och därför ställt sig att vänta ut svärmodern som brukar lämna hemmet punktligt vid 6-tiden. Han hör porten slå igen och skymtar en skugga som försvinner runt husknuten. Med snabba steg går han fram till porten men finner till sin missräkning att den är låst och han gör en grimas medan han börjar fundera över nästa steg när ljuset tänds in i trapphuset. Med ansiktet pressat mot glaset ser han svärmoderns välbekanta figur komma emot sig. Hon rycker till när hon ser siluetten genom fönstret men känner uppenbarligen igen sin före detta älskare och svärson och släpper in honom. Om de händelser som sedan följer finns bara en version, Olles. Enligt honom är Anna både hånfull och aggressiv. Hon spottar honom i ansiktet och Olle Hjelm ser rött. Några minuter efter 6 på morgonen ekade hjärtskärande skrik genom trappuppgången på Hauptvägen 92. Och de av grannarna som är vakna stannar upp halvvägs genom frukosten. En av dem med handen ännu på radions volymkontroll. Skriket är långt och utdraget och ett av barnen i huset förklarar efteråt att hon blivit rädd. De tror att någon klämt en av hennes kattungar i ytterdörren. En av de boende springer ut på balkongen och får nere på gården syn på sin före detta granne Olle Hjelm. Ytterligare en granne visar sig nere på gården. Han är klädd i morgonrock och tofflor och gör en ansats att rusa på Olle men hejdar sig då han ser honom ta upp ett okänt föremål ur fickan och hotande hålla det framför sig innan han försvinner runt hörnet i riktning mot Präktvägen. Nere innanför ytterdörren står Anna Fransson och håller sig krampaktigt i ledstången. Jag tror han har knivhuggit mig, säger hon innan hon långsamt glider ner på golvet. Hennes ena vant är sönderskuren och blod rinner ur ett sår i handen. Och när hennes brunrutiga pälsfodrade kappa öppnas väller blodet fram och den blå kofta hon har under blir snabbt genomdränkt. Klockan 06:15 beordras en radiobil med 2 man till Hauptvägen 92. Ambulans har minuterna innan varit och hämtat en svårt skadad Anna Fransson som hela tiden är vid medvetande och stönar svagt av smärta. Hon anländer till Södersjukhuset där hon trots blodtransfusion dör klockan 07:05. Brottsplatsen blir något av en antiklimax för polisens undersökare. Blodet har tvättats bort av välmenande men med polisarbete grovt okunniga människor. Och förutom ett par små droppar finns ingenting som antyder att ett mord förövats här. Under en gran där Olle Hjelm stått och väntat hittas slidan till en morakniv och ett sönderrivet brev som när det pusslats ihop visar sig vara från Olle till Margit och uppenbarligen är ett svar på ett tidigare brev från henne. Det är daterat den 23 januari och han berättar att han lägger i 130 kronor, strax under 2000 i dagens penningvärde, som tillskott till de 200 han tidigare gett henne. Brevet i sig är något av ett mysterium, vars rätta innebörd aldrig blir klarlagd, men som lämnar en hel del utrymme för spekulation. Margit Hjelm nekar till att någonsin har sett det, och likaså nekar hon till att ha tagit emot eller begärt pengar av sin före detta make. Polisen sätter till alla klutar i jakten på den förmodade mördaren Olle Hjelm, men resultatet är beklämmande magert. Hans förvånade svåger berättar att Olle är på jobbet. Ett jobb han först nu får veta inte existerar. Ett misstänkt tält som efter ett tips hittas i skogen vid Första Näs genomsöks grundligt, men ingen människa påträffas. Och inte heller någonting som antyder att det skulle haft samband med Olle Hjelm. Trots att polisjakten sätts igång endast minuter efter mordet är den efterspanade spårlöst försvunnen. Uppslukad bland Stockholms människomyller. Tidningarna är fyllda av braskande rubriker och intervjuer med de boende på Hauptvägen 92. Och en av dem får via telefonen hotfull påminnelse om att det är fler än polisen som har ögonen öppna. Olle Hjelm väser hätskt till kvinnan på andra änden av luren. Hälsa din man att han inte ska prata en massa smörja. Även en av Olles få vänner får en påringning. Innan klockan 8 är Margit borta. Lyder inte särskilt betryggande meddelandet. Och föremålet för hotet tar det på allvar i allra högsta grad och flyttar tillsammans med dottern för säkerhets skull in hos en granne. Vid 12-tiden på dagen, 6 timmar efter mordet på mormor, promenerar 50-åriga Rut Mattsson längs Skånegatan på Södermalm när hon oförmodat möter en släkting hon inte sett på länge. Hans namn är Olle Hjelm. Han berättar helt ogenerat för en förvånade och allt mer oroade Rut att han suttit inne och att han stuckit kniven i sin före detta svärmor. Rut Mattsson kopplar genast ihop Olles ord med vad hon under morgonen hört på radions TT-nyheter om ett mord i Hökarängen. Men Olle rycker bara på axlarna. Jaså, är hon död? Säger han utan större inlevelse. Då är jag väl mördare då också. Man klappar sig på fickan och säger menande. De ska aldrig ta mig levande. Innan han försvinner i mängden och lämnar sin förfasade släkting gapande på trottoaren. Rut Mattsson går tillbaka till jobbet. Hon äger modeaffären på Götgatan 72. Fast besluten att ringa polis. Men kunderna strömmar till och klockan är över 2 innan samtalet äntligen blir av. Till ringa nytta för spaningsledningen. Inte förrän Olle Hjelm av egen outgrundlig vilja söker upp Maffe Sundqvist på Expressens redaktion Ljusnaläget. Obduktionen av Anna Franssons lik på statens rättsläkarstation på Tomtebodavägen 20 avslöjar att hon fått inte mindre än 10 knivhugg, men att den tjocka kappan gjort att endast 5 av dem gått djupare in i kroppen. Vänstra lungan är genomstucken, även levern, och ett hugg har trängt hela 8 centimeter in mellan 4:e och 5:e revbenet. En sak som säger något om med vilken kraft det utdelats, då knivbladet på den morakniv som används bara är strax över 7 centimeter långt. Dessutom är hjärtsäcken punkterad och det är snarast ett medicinskt mirakel att hon ändå levt nära en timme efteråt. Olle Hjelm säger sig inte minnas var han hållit hus efter mordet på svärmorden och flera frågor lämnas obesvarade. Den pistol han ska ha använt vid våldtäkten på Margit hittas aldrig, trots flera husundersökningar, inklusive en i lägenheten på Hauptvägen. Och när det framkommer att han brevväxlat med Margit via en tobaksaffär, en sak även hon håller tyst med, blir mysteriet bara tätare. En månad efter mordet döms Olle Hjelm för dråp, men strafffri förklaras återigen som så kallad 5-5. Några dagar efter domen överförs han till sinnessjukhus och den här gången är det snålare med permissionerna. En sak som dock inte gjorde varken till eller från för mormor. I nästa avsnitt handlar det om resebyrån som gick lite knackigt. Tills de fick ett extra tillskott av pengar. Falska pengar. Du har lyssnat till podcasten Glömda mord. Jag som berättar heter Petter Inedal. Producent Emil Drugge. Allt det här har hänt på riktigt.